Varmt välkomna tillbaka till Lille Lördags Knutby special. Med oss har vi journalisten och författaren Dick Sundvall. Vi går raskt vidare från del 1. Ni som inte har hört den kan bara klicka tillbaka ett poddavsnitt, så har ni hela starten på detta. Nu kör vi.
Jag hade fått ett sms där det stod att dräpa på sin tid. Gör jag det här så bevisar jag också att jag tillhörar Gud.
Det handlar om ett av de mest bizarra kriminalfallen i Sverige i modern tid. En härva av religion, sex och ond bråd död.
Hon har utfört gärningarna på uppdrag av en person.
Då är det väl dags att börja prata lite om Helge då generellt och backa bandet lite till frun han hade innan Alexandra, som också tragiskt gick bort i en olycka, eller vad man ska kalla det för, i samma hus. Men i henne hittade man dextropropoxifen, ett slags lugnande medel som idag inte längre används för att det är så pass farligt. Och det påstås då att hon har fått upp de här pillerna vaginalt eller analt, men det visas också att hon haft sex med Helge samma dag som hon dog. Hur tror du detta har gått till?
Ja, det är en fråga om hon har lurats att stoppa i sig en massa eller om det har stoppats upp i henne. Men det är en mängd, så att hon är gravt förgiftad helt enkelt. Det är ingen tvekan om det. Så att ja, det är väl möjligt att han under sexet har fått upp det i analen eller vaginan. Det vet jag inte. Men mycket är det.
Ja. Och då under den här tiden då, det tar ungefär 1-2 timmar för de här tabletterna att verka, ska ha dem då ett ha haft sex. Och hon glatt ska ha kommit på att jag ska ta ett bad. Är det här trovärdigt? Han dömdes ju aldrig för det här mordet.
Nej, alltså jag instämmer ganska mycket i åklagarna var inne på att det här är ett mord, och på något sätt har man antingen hållit i henne, kanske man är medvetslös och slagit huvudet mot det här vredet eller hur man har gjort det. Men jag är så övertygad jag kan vara utan att ha varit på plats som att hon blev mördad.
Varför blir han inte dömd? Hur tar han sig ur det här också?
Och här har vi också kopplingar till Arbogamordet kort inpå. Det var ju det Arbogakvinnan åkte fast på. Ringer han till försäkringsbolaget för att begära ut den här livförsäkringen?
Precis.
Det här kan vi väl prata om kling och klang och i alla fall.
Är det så, han kan inte skilja, han kan inte fortsätta vara pastor om han har skilt sig från sin fru i den där församlingen.
Så han är i grunden en sexmissbrukare som då vill byta fru konsekvent på grund av sitt eget begär, och på grund av att hans tro kan han inte separera, så då måste han mörda sina hustrur. Så är det.
Eller låta mörda sina hustrur. Men det är ju lite för smart för att göra det själv, tror jag.
Ja, fast jag tänker också att han så här kom undan med det första, och då blir det ju också, då får han väl också någon övertro i den andra situationen. Sen blir han ju smartare med tiden, för han förstår ju att två såna här fall skulle väl dra ögonen till sig.
Ja, han vet ju i alla fall att när en kvinna är mördad i sitt hem, så är den första hon misstänker henne sambo eller äkta make eller för detta. Och det stämmer ju, det är det oftast också. Så att det vet han ju åtminstone när det gäller Alexandra. Men han kanske också har tagit reda på det inför att Helene ska dö, den första hustrun. Det är möjligt.
Men Åsa Waldaus son har ju gått ut i flera intervjuer nu, där han ändå försöker försvara sin mamma och säga att hon är inget monster. Men han beskriver också hur när uppväxten var då, att han, i och med att han var då liksom son till Kristi brud, vilket han fick berättat för sig, vilket han också blev helt bestört av. Han tänkte så här, hur ska jag leva här på jorden som när mamma är Kristi brud? Och han sa att det var så otroligt komplicerat för honom att försöka liksom tänka ut vem han skulle vara, men också att han blev då ledaren, den här despotiska, elaka, panelistiska ledaren då, uppmuntrad av sin mamma. Helge, har han berättat någonting om sin uppväxt eller liksom hamnat i en offerkofta som du tycker kan förmildra hans galenskap, om man ska säga?
Nej, alltså det vi har undersökt, vad var det, Kristinehamn, han var pastor först eller?
Ja, precis.
Så verkar han ha varit en relativt vanlig kille, och troende och sjunger och duktig på predika och duktig på snacka. Det har inte gått att få fram några såna här tendenser under den tiden. Sen hur kan titta på porr, det är inga som vet. Men,
enligt hans egen blogg, eller hans egen blogg då, så var det inte porr, det var skräck.
Det var omskrivet till skräck, ja. men det kanske män har gjort tidigare i historien och inte hamnade. Kan det vara Åsa Waldaus påverkan att han liksom helt plötsligt öppnade sin helt ny värld? Helt plötsligt blev detta en sexsekt och han fick en maktposition som han aldrig tidigare varit med om, och den var berusande för en liten tölp, ursäkta uttrycket.
Jo, det är nog ingen dålig teori alls, att han kommer dit och så dras han in i det här och så får han relativt snabbt en maktställning som pastor. Va? Mm. Och där är många som blandar ihop präst och pastor. En präst är en högskoleutbildad präst. En pastor kan man bli därför att någon säger, nu är du pastor i den här församlingen.
Mm. Jag har läst i alla fall lite på om de få vittnesmål som finns från Kristinehamn, och där fanns det ändå en bild av honom som en glad spelvink, men också en ombytlig jäkel med hett temperament, på ungefär samma beskrivning som man har fått på Åsa Waldau. Jag tänker ju hela tiden när jag hör om hennes liksom maniska perioder när hon går runt och målar om allas hus till att hon helt isolerar sig och så vidare, och liksom den här aggressiviteten. Nu är inte jag psykolog, men det låter ju inte som att det är helt obipolärt.
Samtidigt, jag håller med dig, men samtidigt är det många av de här nu som har kommit till sans efter att församlingen har upplöst. De är förvånansvärt vanliga, vettiga människor, om jag uttrycker mig så.
Mm.
Och när jag satt och såg dem nu så tänkte jag, tusan, kunde den här och den här komma in i det här? Men det är naturligtvis en oerhörd gemenskap i en sekt, va?
Mm.
Det är vi mot resten av världen. Vi är upphöjda och närmare Jesus och Gud och sig och så. Och det finns naturligtvis något positivt i det här. Det som de upplever.
Men har du träffat Åsa?
Nej, jag har inte
träffat. Jag har träffat henne en gång, och jag kan säga att det är chockartat vilken energi den personen har. Hon har ett kraftfält som är helt enormt. Jag har liksom inte varit med om det. Så jag förstår också att människor har blivit fullt uppfyllda av henne. Åsa Waldau då var ju barnledare i Uppsala. Och det här var hon var 28 år 1993 när hon jobbade med barngrupperna. Men hon började liksom intressera sig allt mer för tonårsgrupperna. Och ja, det gick så långt så att hon höll öppet hus i sin lägenhet och lät tonåringarna sova över. Och det här liksom skapade någon form av splittring inom pingstförsamlingen. Så hon blev ju liksom avskedad, och de höll ju på liksom att stänga ner, för det var ganska kontroversiellt. Och med sig i den här flytten till Knutby, dit hon rekryterades, följde nämligen hennes senare man Patrik Waldau, då 16 år gammal. Det är ju ganska kontroversiellt.
Men jag tänker att det sattes ju verkligen på tapeten där efter andra världskriget med Hanna Arendts bok Den banala ondskan, som där hon verkligen försöker göra en analys och se hur de här till synes då trevliga SS-officerarna kunde gå hemifrån på morgonen och pussa frun och klappa hunden och liksom framstå som de mest fantastiska fäderna, och sen så 20 minuter senare och gasa ihjäl tusentals människor. Det är ju inte okomplicerat, det här liksom psykologiska. Jag tänker också de här tre pastorerna som nu var åtalade då för misshandel och tidigare då. Man ser dem i intervjuer då som framstår som otroligt sympatiska och ångerfulla och liknande. Och det är ju det här med sekter, att man också isoleras. Det är ju som, det kan ju ta ett annat psykologiskt grepp då, som att man är medberoende, att man liksom får en kidnappad hjärna av starkare människor och man kan inte stå fri från dem. Man blir liksom, man har hela tiden andra fokus. Så här var ju både då fokus på Gud och Jesus, men också de här minigudarna då i Åsa Waldau och Helge Fossmo. Och det är ju mycket av den här förklaringen, att man tror på fullt allvar att det är Guds ställföreträdare på jorden. Och det trodde ju även Åsas son, vilket säger mycket om vilket starkt grepp de här människorna har kring sin församling. Och de, det är inte att de har valt att bo i en storstad, det gör de ju aldrig, utan det är små ställen där, kan, där galenskapen kan pågå, där man kan isolera sig utan att det är så många som då så att säga lägger märke till det liksom. Så det är mycket som spelar in.
Oh ja. Och naturligtvis finns det, nu får vi reda på allt negativt som händer, men det är klart att det finns en positiv gemenskap. Det är ungefär som när man ska tala om för ungdomar att ni ska inte börja knarka, och så talar man om allt hemskt. Men haschgänget med 13-14-åringar, det är en oerhört tolerant gäng. Det är okej att du har finnar, för du är med i haschrökargänget och därmed är du intagen i det. Och förklarar man inte det, då går det inte att förstå varför man börjar röka på, och det kanske så småningom går upp det tyngre. Och det är klart att det fanns något positivt i det här, som de upplevde, en stark gemenskap, en bra ekonomi, va? En tillräckligt bra ekonomi för att Åsa och en pastor inte behövde arbeta. Det är billigt om man åker 10 mil ungefär från Stockholm, eller 5-10 mil med hus, och man hjälps åt och man bygger och man fixar och man har råd att ge Åsa mycket guld och juveler och det var nog ingen som gick på knäna ekonomiskt, utan de ledde ett ganska bra liv.
Vi skulle prata lite extra om Helge, mer än vad vi faktiskt har gjort. Vem är han liksom? För det första som sker när han då blir arresterad på sjukhuset efter att han följt med Daniel Linde i ambulansen, vilket också är den perfekta flykten, då ler han ganska ofta i förhören.
Ja. Den 21 januari i år klockan 16.36 så skickade du ett sms till Annette. Min, ja det är du sannoliken. Och det är jag glad, så glad för. Jag älskar allt du är med allt jag har. Nu håller vi helt tätt. Vi är ju ett. Vad menar du med det? Hålla tätt.
Att stå väldigt nära varandra i hjärtat, det har med enheten att göra. Det har inte med läckor att göra, det har med att göra att stå tajt, nära varandra, för varandra, beroende.
Nu står vi helt tätt, okej, det kan jag förstå. Men nu håller vi helt tätt.
Ja. Ja, det är i alla fall vad jag menar.
Ja, jag har pratat med honom ett antal gånger efter att han blev dömd i telefon. Och han är oerhört trevlig och att göra med. Och sen så tyckte han inte det var roligt att prata med mig längre när jag sa att du vet betydligt mer än vad du berättar om. Och är du inte beredd att göra det så tycker jag inte det är mycket idé att ha de här samtalen. Jag försökte locka honom, för jag sa det att om det nu är som jag tror att vara har dödat de här, då har inte du heller fått henne att döda dem. Så det måste ju vara i ditt intresse att berätta då om det. Men jag kommer inte längre. Han envidas med att säga att jag, nej, Dick, du har fel, jag vet inte.
Men jag upplever ju honom som extremt manipulativ, för till och med när jag kollar på dokumentären så kan jag ju känna liksom sympati och empati för honom stundom. Men han är extrem, samtidigt så känner jag hela tiden att han är så extremt följsam och medveten. Han kan liksom ikläda sig vilken roll som helst som passar mottagaren. Så att det är ju väldigt svårt att förhöra en person, kan jag tänka mig, som Helge.
Ja, det är väldigt talande där man i slutet av någon förhörsgrej talar om att han en dag vill bjuda dem på middag.
Då kan inte jag få bjuda ut er på middag ikväll. Och det vore väldigt roligt att träffas på lite andra, under lite andra omständigheter. Om det blir så, ställer du upp på det?
Det är klart att vi ställer upp på det. Vi ställer inte upp på en gratis
måltid. Även om det inte blir så, Helge, så ställer jag upp på det.
Nej, det är ingen tvekan om att han läser av och försöker. Och är väl van då att ta sig fram sin svada i alla tänkbara sammanhang.
Ja, men precis. Man tror liksom att en sån regelrätt psykopat skulle vara som en Dr. Lecter, inte en gnolande Kristinehamnsbo liksom, med runda glasögon och några trivselkilon liksom.
Men... Nej, precis. Det är inte den här bilden i filmer med extra ljusa ögon och rick och så vidare. Men så är det ju sällan. Jag kommer ihåg när första gången på ett fängelse skulle träffa en kille som satt för vad polisen beskrev som ett bestämningsmord. Och jag hade ju föreställt mig några iskalla ögon och någonting sånt där. Och så kom jag in och han är tatuerad och han är väldigt musklig och han har ett svart linne på sig. Så reser han sig upp till det här rummet där vi ska träffas, kommer fram, tar mig i hand och säger hej. Och ler och med väldigt varma ögon. Det var allt annat än vad jag hade föreställt mig. Vi lärde känna varandra så småningom, skrev en bok om honom. Men så att det där... Och samtidigt har han då jobbat som torped. Han tillstår ju det där mordet och han tillstår att han har knäckt en del knän och armbågar och så vidare i livet. Och länskriminalen säger att det är åtminstone 5 mord till som han är skyldig till inom de här kriminella kretsarna. Men han barn tycker väldigt mycket om honom.
Vad ser vi här nu då?
Ja, vi ser ju att vi får ju en sotavsättning. Skillnaden då mot den första serien skjutna på 50 cm avstånd är att här har vi inget sot överhuvudtaget runt de här skadorna.
Det är en tydlig skillnad.
Ja, alltså till att börja med, om man skjuter med en pistol då kommer alla krutfragment och skit ut ur pistolpipan. Skjuter man med en revolver så kommer det också ut vid sidan. Alltså, för de som inte vet skillnaden, vilda västernpistoler, det är revolver. Och med ett sånt här snurrande magasin. Så att det kommer ut på sidan. Och det här, om hon skulle ha skjutit 5 skott inomhus den natten så skulle hon rimligtvis ha varit nedsmetad av krutrester och sådana partiklar. Medan när SKL, som det hette på den tiden, Statens kriminaltekniska laboratorium, undersöker hennes kläder, så kommer man fram till att det finns små krutmängder som motsvarar att hon har varit nära någon som nyligen har skjutit eller varit inne i ett rum där det har skjutits. Och det här är ju liksom vetenskapliga undersökningar. Och SKL brukar försöka anpassa sig efter vad polisen vill ha, så att det inte tror man att de går åt andra hållet. Så det där kan man nog lita på, och det är väldigt, väldigt konstigt. Inte minst som hon säger att hon står när hon ska skjuta Daniel Linde. För då står hon på något sätt i rekonstruktionen, så hon håller revolvern framför sig. Och alltså inte utsträckt arm. Hon har ju fullt upp och få ihop det med den här svarta kudden.
Just det.
Och då har vi ju väldigt erstänkt. Likaså, det där är fibrer överhuvudtaget. Skjuts det 3 hål i en sån där filt så blir det en massa fibrer som får omkring i rummet. Va? Och såna här kriminaltekniska undersökningar, då hittar man ju. Man dammsuger med speciella grejer. Man har olika ljus. Och det här är ju... körs ju på tv stup i kvarten, även om det inte fullt så enkelt som det är i tv-serien. Men man hittar ju det som är. Och det där är, det är oerhört konstigt.
Vi pratar lite om Kristi brud, och sen så är den här Dodd Jadid, det vill säga Urban och Tirsa. De här två personerna har ju hela tiden varit några skuggfigurer, men det var ju också de som var de andliga ledarna i Knutby. Vad tror du hennes koppling till de här brotten har varit? Alltså det är ju ett ganska kallblodigt mord på Åsas syster.
Ja, och det är ju ett argument onekligen. Men om man har uppfattningen, vilket säkert Åsa och alla andra i sekten hade, att man tas hem, som de sa. Man tas hem till Gud och Jesus. Och livet på jorden är sämre än i det paradis man kommer till. Då blir mordet på hennes syster inte så farligt. Och det är någon brandman som skjutsar henne och Helge vid något tillfälle, och han beklagar sorgen efter det här har hänt. Eller det är henne och någon annan. Kanske blandar ihop det nu, och då förklarar de för honom att nej, men det är ingenting att sörja över. De har tagits hem. Och man kan till och med ha en fest och fira det, att de har tagits hem, så att säga. Och Åsa, eller i alla fall den här sekten, tror jag att hon är som helst ska tas hem och gifta sig med Jesus. Ursäkta mig lite råraljerande, men när det gäller hennes son så måste väl han ha funderat på om den där Jesus som ska bli hans styvfar någon han kommer att gilla.
Ja. Ja, det var faktiskt lite så han uttryckte det. Så här. Och tänk dig själv att vara liksom 10-12 år, och får man höra att mamma nu kommer hon tas hem till himmelen. Och herregud, de sa ju också det, de här journalisterna som har gjort den här nya HBO-serien, att de har aldrig under sin karriär, som är ganska gedigen, och de är ju ganska hårdhudade, om jag har förstått det rätt, träffat så mycket förstörda och traumatiserade människor som de människorna som Knutby så att säga har lämnat efter sig. Och det är också ganska anmärkningsvärt, tycker jag, för en liten håla i Sverige, om du förstår vad jag menar.
Ja. Nej, men det är klart, när man kommer ur det där och ser tillbaks på det, så måste det rimligtvis bli grubblerier, existentialistiska grubblerier. Vem är jag egentligen? Vad har jag varit med om? Hur kunde jag vara inne i det där? Så där. Det är nog mycket att göra upp med under många år. Mm. Sen var det ju också att, jag vet inte om det var med i dokumentären, att när rättspsyket och sånt där efteråt, om någon talade illa om Åsa Valda, så hyssade ju Sara den personen och sa tyst, hon hör.
Just det.
Ja, just det.
Och då sitter hon på ett rättspsyk i Vadstena.
Nej, men jag ville det aldrig. Ville aldrig döda. Jag ville inte det. Det var inte... Alltså, jag ville verkligen inte det. Men jag var så tvingad. Hade inget val att göra något annat. Den som tvingade mig var Helge.
Att hon överhuvudtaget ställer upp det. Gudarna ska veta att jag har försökt få intervjuer med henne. Prata med människor som finns i hennes närhet. Och inte kommit i närheten av det. Och att det erbjuder mig att... Första gången i ett samtal, inte intervju och ingen bandspelare, men ändå inte. Men nu har det ju hänt någonting, nämligen de här rättegångarna om misshandel, där bland annat Åsa Valda. Och då, när man ser de tv-bilderna, nyhets-tv-bilderna, när hon från någon strålande person mer och mer framstår som en liten böjd gumma.
Ja.
Och inte utstrålar någonting, hon utstrålar bara stor svaghet. Va?
Ja.
Då... Först tycker jag både Sara och Helge också säger andra saker. Alltså hon är ju en helt annan, och det är ju riktigt. Hon utstrålar ju vad hon är i för situationen idag. Att det, hon är ju svag, och det är ingen som sluter upp runt henne.
Jag tittade nyligen på de där bilderna och jag trodde först inte att det var Åsa. För att det är som du säger, hennes karisma är som borttrollad och hennes magnetism verkar inte finnas kvar. Och då, det kanske är då att... kontrollen, det har släppt taget lite om de här medlemmarna, och de kanske vågar öppna upp sig på ett annat sätt när de inte känner att hon är lika stark.
Nej, att hon överhuvudtaget blir åtalad. Att hon är åtkomlig, så att säga.
För det kan ju inte Gud bli. Guds brud, Jesu brud.
Nej.
Men samtidigt så har det inte varit några fler mord efter det här. Så att så här, vad är din och de här båda de här morden som har varit kopplade till Helge Fossmo och hans hus liksom. Vad är dina slutsatser? Hur har det gått till?
Ja, det han kommer dit och han blir väl någon slags katalysator i det här sammanhanget. Han kommer in i ett sammanhang där hans absolut sämsta sida kan utvecklas. Det där har jag varit med om när det gäller poliser också, som kommer in i grupper där man jobbar med privatpersoner som infiltratörer på ett olagligt sätt. Och där deras sämsta sidor kommer fram. Och de kanske hade varit bra och skötsamma poliser i en annan gruppering. Men det är svårt. Jag är ingen psykolog jag heller.
Mm.
Men att han det sämsta inom sekten kanske förstärks av att han blir pastor. Han fungerar som en slags katalysator. Med att han är stark utåtriktad. Han är väldigt duktig på att avläsa folk och han sjunger. Och han känns som en positiv kraft på olika stillbilder man ser.
Nej.
Att han skärmar sin omgivning, det är inte så konstigt. Med så som han framstår på stillbilder från den tiden och små filmsnuttar. Även om man inte är någon fotomodell på något sätt. Så utstrålar en viss värme och charm.
Men Helge har ju, han säger ju också i nya dokumentären att han... Dels så riktar han ju nya anklagelser mot Åsa Waldau, och han säger då att han inte har... Han tog heller de här 17 åren att avslöja... vem som låg bakom sms'en då, eftersom hon fick mig att lova inför Gud att inte göra det som han säger. Så att det är både
ligger det något i det eller inte? För de kan ju inte hitta hennes andra telefon. Precis. Som han claimar.
Nej, alltså jag tror inte att han har vidarebefordrat direkta meddelanden från Åsa, men det är ingen tvekan om att Åsa har funnits där i bakgrunden på olika sätt. Det kan ju ha funnits fler telefoner. Det kan ju också ha varit att han och Åsa talade i andra rum om saker och ting. Mm. Alltså det sker inte varken stort eller smått i den där sekten utan att Åsa är med och säger ja eller nej.
Mm. Mm.
Och det här med orden liksom, det är... När jag så småningom hade rotat så bestämde jag att jag ska titta på alltihop och helt bortse från vad sektmedlemmarna, inklusive Sara och Helga, påstår. Och se vad man kan få fram om det runt omkring och då framförallt den här tidsaxeln. Och då finns det ju en man som sitter uppe på natten och ser den här bilen, Saras pappas bil, är väl köras upp. Det finns en granne som har hundar som skäller mitt i natten och det är där spåren av Sara börjar. Och de där hundarna skäller ju inte bara för att det är en bil i närheten över riksvägen och där det kör lastbilar och bussar ligger ju nära. Det är som min hund, den reagerar inte på ljudet från riksvägen. Men har de knastrande i gruset runt tomten, då reagerar de direkt.
Mm.
Nu reagerar de genom att vifta på svansen för de älskar allt som rör sig. Men de kan ju skilja på det där, noggrant hundar.
Mm.
Och sen har man nästa tidsangivelse, det är ju när Daniel ringer. SOS eller ringer det här samtalet. Det har jag också tänkt på efteråt. Hade han inte ringt det? Hade någon annan ringt det då?
Eller för det här är ju också så konstigt. För det är ju en annan människa hemma hos honom. Men det är han som ringer till SOS fast han är skjuten i munnen och blöder.
Ja. Och när han lämnar över telefonen säger den personen, vem talar jag med?
Ja.
Den personen, jag vill inte nämna hans namn för en sån allvarlig anklagelse, men han är i stort sett alltid först på plats.
Ja, han var ju först på plats även när Helen blev eller hittades i badkaret.
Ja.
Mm, det luktar Palme-paralleller.
Men det är lite formulär 1A för polisen att en sån person ska man titta närmare på. Det är också någon polis som kommer in, den första polisen som kommer in i rummet där Alexandra har skjutits, som har någon kommentar typ att det här har inte skett nyss eller något sånt där. Att han reagerar för att det här är inte något liksom, eller någon död människa som uppstått i stunden. Om det är på blodet slag... eller vad det är som någonting, men det är någonting jag reagerar på. Men det kommer, jag har inte fått fram mer än det där.
Men och vad säger obduktionsprotokollet där då? Ingenting kopplat till en stötta?
Det säger att hon inte är drogad och att de död, skotten i huvudet är dödande.
Men ingen tidsangivelse på när det har skett?
Nej, det är ungefär, det är aldrig exakt.
Nej, inom 3 timmars radio.
I amerikanska tv-serier så duktiga är de inte någonstans, men utan det rör sig inom spännmitt på någon timme eller två liksom, där det skett. Men tillbaka till tidsaxeln, nästa tidsbestämmelse är när Sara stoppas i poliskontrollen. Och det här är då säkra tidsangivelser, så att säga. Folk som inte är med i sekten eller larmsamtal eller polisens uppgifter. Och det är inne på samma sak som ni pratade om. Det är någonting som inte stämmer här mellan de olika skjutningarna. Och dessutom, som jag fick fram, inte heller efter den sista skjutningen. Hade hon gått och satt sig i den där bilen och åkt iväg, då hade hon fastnat i den kontrollen cirka 15 minuter tidigare än hon gjorde. Och någonting hände där efter, vad det är, har jag inte någon aning. Hon kanske får en åt av Åsa Wald, nu spekulerar jag. Men någonting är det i alla fall efteråt. Och,
kan det vara så att Sara inte minns? Har hon förträngt det så djupt?
Nej, alltså det här... Gång på gång i förhören ser man ju på henne om det här, hur nära hon står och hur det går till. Och man kommer tillbaka till gång efter gång, och det gör man ju därför att poliserna vet att det här stämmer inte, kan man säga. Och hon ritar upp det och hon gör rekonstruktionen. Det enda man får henne till det är att från början säger hon att hon står 1,5-2 meter ifrån. Och sen får de henne närmare och närmare och till slut får de henne på 50 centimeters avstånd. Men det är fortfarande inte påsittande skott. Och det är fel vinkel dessutom. Så att, att hon ska ha förträngt det helt, nej, det tror jag inte.
Nej. Men det som är väldigt så här, tydligt är ju att det finns ingen rättegång eller ingen händelse i svensk liksom, kriminalhistoria som har fått sån här uppmärksamhet. Och det beror ju såklart på, det är så många smaskar, det är bättre än vilken amerikansk opera som helst. Men att det fortfarande är så här, finns ett sånt otroligt enormt intresse kring det här fallet. Förutom det uppenbara då, sex, mord och rock'n'roll håller jag på att säga. Vad är det som är det Åsa Waldau som är så fascinerande?
Ja, och alltihop, hela tanken på att den här unga tjejen ska ha begått råa mord. Va? Jag tror att den legendariska fängelschefen Ann-Britt Grünewald fick frågan i någon radiointervju om det fanns några brott som hennes intagna gjort som hon själv skulle kunna tänka sig göra. Ja, så hon, mord. Och den som intervjuade blev lite förskräckt och sa, menar du då? Jag tror de flesta människor ibland har slagits av tanken borde döda den där jäveln. Det kan räcka med en situation i trafiken. Men man gör
eller hemma.
Ja. Och, väldigt, väldigt många mord begås av människor som inte finns i kriminalregistret.
Mm.
Inte ens har en fortkörning på sig eller en rödljuskörning på sig. Så att, det är ett brott som utmärks av att det är ofta nära och kära som gör det. Och så kallade hedliga arbetande människor. Och det där är väl lite fascinerande, det är därför deckare ofta handlar om just det. Och sen är det ju hela historien om att man beslutar, man är troende och man beslutar att nu ska de här dö. Och i troende perspektiv så gör man sig på något sätt till Gud genom att avgöra när någon ska dö. Så att det blir också väldigt intressant. Och sen allt sex och hela den här sekten naturligtvis. Och det här att Åsa hade sagt att de skulle samlas hemma hos varandra till åtminstone klockan 2 på natten. Det var tydligen någon som till och med hade somnat, värdeparet i detta hus, och folk var kvar. De hade suttit och somnat vid ett bord.
Vadå? Det här har jag missat. Säg.
Nej, Åsa hade sagt till att just den här kvällen, alltså de här åt ju ibland i olika små grupper, va? Som man gör i vilket litet samhälle som helst, var hemma hos varandra, fika eller åt. Men här har de blivit tillsagt att vara hemma hos varandra och samlas i olika hus. Och åtminstone till klockan 2 på natten, hade Åsa sagt, det här datumet. Och vilket de gjorde. Med undantag då för Daniel Linde som var ensam hemma.
Men det här måste ju Åsa Waldau blivit fått en fråga om under förhören.
Ja, det tror jag inte. Och har de fått det så har de bara sagt ja, men jag uppmanar folk att umgås med varandra och äta middagar med varandra.
Ja, men du har också gjort enbart det, 2 förhör med Åsa Waldau. Det har inte varit fler så.
Och dessutom den som förhörde Helge och Sara, det var ingen av dem som förhörde Åsa. Där är
starkt jobbat, alltså, PG.
Ja. Det värsta är att jag skulle kunna tänka mig själv och tänka som åklagare och polischefer. Låt säga att jag sitter som chefredaktör och jag har 2-3 som bevakar det här som hände i Knutby. Och att jag då skulle säga till dem i ett visst läge, vänta nu, det här spretar alldeles för mycket. Jag släpp det här religiösa skiten och koncentrera er på skjutningen och det som har skett. Alltså det skulle jag kunna föreställa mig, gudskelov har jag inte gjort det. Men, och därmed kan jag förstå perspektivet. Åklagaren säger ju i något sammanhang, den kvinnliga åklagaren, att det här handlar inte om religionen och så vidare, utan det här handlar om mord och mordförsök. Det är så uppenbart att man försöker ta bort det här och bortse från det, och då hamnar man fel. Det förstår man inte.
Nej.
Förstår man inte att man i den här sekten ser en dödad medlem som någon som har fått det bättre?
Det handlar om ett av de mest bizarra kriminalfallen i Sverige i modern tid. En härva av religion, sex och ond bråd död.
Vad tror du då, Dick? Tror du kommer lyftas upp igen?
Det vore bra om det togs upp igen. Men en bra advokat som ville hävda att nej, hon är felaktigt dömd, hon är ingen mördare, skulle ju kunna göra det och komma ganska långt med en resning. Alltså, får jag avsluta med att säga att resultatet av det här är att Sara kommer att vara inskriven i kriminalregistret efter förut som mördare resten av livet. Och hon ska betala skadestånd till anhöriga. Det håller hon troligen på att beta av fortfarande. En av de anhöriga till Alexandra Fossmo, det är Åsa Valda, hennes syster, som Sara är tvungen att betala skadestånd till. Skattefritt till skadestånd dessutom. Och jag är övertygad om att det går en person ute bland allmänheten som har skjutit ihjäl Alexandra Fossmo och försökt skjuta ihjäl Daniel Linde. Det är där det hela står idag.
Tack snälla Dick för att du var med oss. Vi kommer fortsätta den här diskussionen i kommentarsfält och glöm inte att följa Lille Lördag podcast för vidare diskussion.
Tack.
Tack.